Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lyssnar på Singelrådet avsnitt 46. Sa du det?
Ja.
Ja. Emily har bett mig ta över när Cassandra. Vi spelar in i Nöjesguidens podcaststudio. Och här har vi då Emily i studion. Ebbis Roslund. Vi har även Cassandra, jag, Klatskov. Vad har vi mer? Två personer som aldrig har varit med i podden förut.
Hej.
Säg ditt namn.
Jag heter Param.
Var kommer du ifrån?
Iran och Göteborg.
Ja, vi har besökt
första gången
Göteborg.
Här, lite tekniska problem. Sen har vi också
Iman. Jag kommer inte från Göteborg.
Var kommer du ifrån?
Från Iran och Skellefteå.
Nej, men du bor ju, vart bor du just nu?
Stockholm.
Nej.
Nej.
Amsterdam.
Ja. Okej.
Okay. Shout out till Iman i Amsterdam.
Exakt.
Getting...
Kan inte du presentera dem Cassandra också?
Jo.
Eftersom du känner alla i det här rummet.
Jag känner alla i det här rummet. Iman är min vän och psykolog.
Och parapsykolog.
Och min livscoach.
Ja, men
jag är psykolog, min livscoach också.
Nej, inte livscoach, men du är psykolog. Relations... Du får mig att förstå mig själv. Du är psykolog, okej, bra.
Du vill säga klargör vissa grejer i livet. Du ser mekanismer och
så. Jag är en spegel.
Mm.
Jag är en spegel.
Mm. Och en poet. Iman och jag har varit vänner i många år nu. Jag vet inte hur många år. Sex Nej. År kanske. Och Param är, känner jag via Iman. För att ni är väldigt goda vänner.
Hey.
Param är ändå också en av Sveriges bästa rappare. Tycker jag. Gör bäst musik i det här landet.
Ja. Okej. Kom
närmare. Han har lite dålig mickteknik.
Exakt, det är det.
Ja, nu får du ta över.
Nej, jag vill
inte. Nej, okej. Okay. Vi ska idag prata utifrån lyssnarfrågor.
Precis.
Eller
hur? Vi har plockat ut 5 stycken, oklart om vi hinner alla.
Vi börjar och så ser vi.
Vi börjar med den kortaste.
Mm.
Hej, jag älskar att lyssna på Singelrådet och jag har en fråga. Hur får man en KK att se en som mer än bara ett ligg?
Jag har aldrig lyckats.
Men har du försökt?
Ja, för jag blir alltid kär i alla jag ligger med.
Just det, så var det.
Så det är klart jag har, eller försökt. Nej, för jag gör ju aldrig, jag är inte så aktiv, alltså, hur ska jag säga. Det är inte så att jag är drivande i att, jag är ju mer så här, ska vara så här, the cool girl hela tiden. Fast jag är inte det, jag är skitdålig på att vara det. Men, så jag har inga tips. Jag vet inte.
Nej, alltså jag tycker det är svårt när man kanske har inlett en relation oavsett vad med en viss premiss. Som kanske är ganska low expectations. Och sen ska man gradvis försöka höja det. Det är lite så här, du kan inte liksom, har du satt premisserna och barnet så att säga i relationen dig själv, det vill säga om du går in i en så här födelse med en annan person och så ska den liksom få så här, som vi har pratat om många gånger jag och Emily, liksom anknytning till någonting till en annan person, du kan liksom inte ändra på det på vägen känns det som, det ska mycket till liksom. Men, måste vara väldigt, väldigt, väldigt mutual.
Nu sa ju inte den här personen så mycket detaljer om deras relation.
Nej.
Men det är skillnad tänker jag också om det är uttalat så här, att vi har bara en casual sexrelation. Mm. Eller om hon bara antar att de har det.
För det är då, ju sällan uttalat. Då är det,
det är ju fast ibland, ja men exakt. Men jag har ändå haft ganska tur när jag träffat folk att det ändå ganska snabbt kommer till det här samtalet. Där man bara, jag är inte ute efter något seriöst men jag tycker om att hänga med dig. Om du är cool med, den, med de premisserna så kör vi. Ja då funkar det ju så. Och om de har haft det snacket, då är de ju garanterat KK. Men om de inte har haft det, då kan det också vara lite svårt att veta egentligen vad man är. Eller?
Ja, jag tycker att man i de situationerna ska föreslå att göra något annat. För om man bara ses så sent bara på kvällarna eller på helgnätterna så bara, hallå, vill du följa med och göra den här grejen? Typ, vill du haka på den här saken?
Då märker man ganska snabbt.
För då, det tycker jag är en indikation på att man så här ändå vill någonting. Alltså man vill, eller man vill ha mer av den människan. Det behöver inte betyda att man så vill ha en relation med den, men man...
Det är en konkret behöver. Invit liksom, till att ses i andra sammanhang och kunna skapa andra... referenser till varandra eller liksom konnotationer till vem du är som individ och vad du gillar och vad du gör och hur du pratar och hur du är liksom i offentligheten, inte bara liksom mellan between the sheets liksom.
Och sen tänker jag också så här, i kommunikationen som man har, alltså så här, hur man nu hörs, att vad är det man skriver om? Skriver man bara om så här, planera när man ska ses eller jag vet inte, skickar man andra grejer? Alltså...
Vad säger du på det?
Jag tyckte det lät som ett bra tips. Jag tänkte ju, först tänkte jag ju så här att jag tror att det är ganska svårt att få någon att alltså, gilla en mer. Man kan inte bestämma heller vem man tycker om själv som den, alltså den andra personen som kanske bara vill vara KK. Men jag tycker det var ett jättebra tips. Jag tänkte inte så långt att så här, men det är självklart bra att sätta sig i andra situationer och se om det finns en annan vibe typ. Eller snacka tydligt bara, tror jag. Men jag tror också att det är en grej som man kan inte heller ha försöka tro att man har så mycket kontroll över det heller. Över någon annan människas känslor om en eller så. För att jag har pratat lite om, alltså nu kommer jag från ett annat perspektiv. Jag har snackat lite med en parterapeut om vissa saker. Som man, alltså man kan ju inte ändra vad en människa liksom tycker och känner och är och liksom...
Eller agendor typ.
Vad sa du? Ja, agendor och sånt också. Det måste man ju någonstans också kunna acceptera för att motväga lite grann också. Men bra tips.
Men jag tänker lite också på alltså, att man inte heller ska luras av det. Nu säger jag emot mig själv. Men vad heter det? Cassandra, du vet ju den där som människan jag var KK med. Han som avföljde mig för en vecka sedan.
Ja.
Alla...
Ja, just det. Ja.
Han ja. Och han, vi har pratat om honom tidigare i podden och han, vad heter det, har ju, alltså jag kommer ihåg att under tiden vi var KK så låg han också med andra. Varav en tjej som vi båda känner lite, tror jag. Och hon, alltså med honom, vi gjorde ju andra saker, han och jag. Det var inte bara att vi låg. Och det tror jag att han gjorde med andra tjejer också, bland annat den här tjejen som blev typ så här döds kär i honom.
Ja, då är det ju väldigt, det ju väldigt heller... riskabelt. Om man nu inte vill att någon ska bli kär igen. Alltså om man är en person som bara vill ligga casual med olika människor, då borde man inte göra de här andra extra grejerna. Som att gå ut och äta eller du vet, så här, göra mysiga grejer. Alltså, för man
men det är också så här, samtala. Alltså, folk samtalar inte för att man är rädd för sanningen. Typ. Alltså så här, straight up. För att till slut kommer man till så här, jo, det här kanske, då missar jag det här lilla jag har. Den här lilla butterfly-känslan, den här stunden, den ögonblicket när vi faktiskt ligger ihop och vad det innebär för min egna fulfillment eller bekräftelse
ego.
Eller ego eller exakt, eller vad det är för någonting. Så man skiter i att samtala, istället sitter man och liksom skjuter upp på det för att that shit might hurt. Liksom. Så du kan inte tvinga någon annan att göra någonting, antingen så tar du upp det eller så tar du risken. Typ.
Det kanske finns en spänning i att det är odefinierat också.
Ja,
att,
det är klart.
Att man inte vet.
Men det låter som på den här personen att den vill ju uppenbarligen alltså, med den människan.
Precis.
Och då finns det en risk i det. Och det är så här, all right, okay, om du vill ju ta liksom, eller eventuellt bygga någonting tillsammans som du inte heller styr över, så ja, du måste satsa för att vinna.
Ska vi gå vidare? Det här blir det stressigaste singelrådet avsnittet i världshistorien.
Är ni andra stressade också?
Nej.
Nej, för du kan ju bara...
Det är sant, jag kan smita alltså... ut. Det har du helt rätt.
Vet du, vi kan ju anknyta till en annan fråga från en person som vill vara anonym. Som går lite hand i hand med det här. Hej, jag har en fråga. Jag har nyligen börjat ligga med en kille som jag började kolla då och då. Men när vi ses är vi ändå väldigt romantiska. Då känns det mer... som mer än casual sex, även om jag verkligen inte är kär. I alla fall, vi går i samma plugg och när vi ses där vet jag inte hur jag ska hantera det. Jag vill ju inte att alla ska fatta att vi ligger, men vill behålla det flörtigt och inte dissa honom totalt. Hur ska jag göra?
Oj. Jag har liksom aldrig varit i den positionen heller riktigt. Det var svårt. Alltså, var det att hon var rädd, hon var rädd för att den andra personen hade känslor? Eller
nej,
var
men
grejen?
Alltså jag tycker att det är såhär, det är lite, alltså hon säger att hon är ju inne för sex, att verkar som. Men
vill fortsätta ha den här lite ändå romantiska grejen.
Hon vill ha pirret, hon vill ha det, hon vill inte att folk ska veta.
Säg inte till någon då. Nej, eller, men... vad är problemet?
Men är inte även där att man typ såhär, man ja, jag fuckar med det här i vår relation, så let's just keep it at that. Typ. Alltså... Mm.
Men jag förstår inte heller, hon säger ju så här.
Jag förstår inte heller vad hon vill.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Hej singelrådet. Kan ni prata om varför alla killar är psykopater eller musiker? Plus varför alla killar som är musiker också är psykopater. Och är en kille mindre psykopat om man har ett riktigt jobb? Nej. Jag har mest dejtat musiker. Inom citationstecken.
Jag har ett bra svar på det.
Tack.
Från mitt eget perspektiv. Alltså jag tror att det finns en väldigt naturlig koppling i att musiker kanske är väldigt känsliga människor på grund av olika saker. Och just därför har de dratts till något konstnärligt som till exempel musik. Men så har de kanske väldigt mycket, mycket i huvudet som, nu pratar jag från mig själv då. Det här handlar om mig.
Jag har mycket i huvudet.
Som kanske jag har behövt bearbeta. Och ibland är det musik, men det löser ju inte allting heller. Och då måste man ju snacka med folk och du vet söka hjälp och du vet hej och hå och ja men allt vad det innebär. Och det kan ju göra att man är en besvärlig människa.
Psykopat, men
man är ju besvärlig i alla fall. Det finns ju olika grader till det här. Mm. Så jag tror att det finns en koppling. Sen tror jag att det är säkert ännu jobbigare med någon som kanske inte, jag hade tyckt det var läskigare om jag var med någon som inte var konstnär och kändes ännu mer, eller jag vet inte vad jag ska säga här.
Men tror du inte det är lite så att så här, först är du inne i liksom så här känsligheten att det kanske är på ett sätt man kanaliserar det väldigt mycket på dina villkor så att säga. Mm. Alltså som musiker att det är så här, när jag väl ska få utlopp för alla grejer jag har i mitt huvud som jag försöker bearbeta så händer det på mina villkor. Det kan vara väldigt så besvärligt att göra med ett. Ah. Sen tror jag att musiker i allmänhet eller folk som är konstnärliga är väldigt mycket
narcissister.
Ja, men ha egen självbild som de ska upprätthålla.
Ja, det är klart. Alltså, exakt, och därmed, det är människor som verkligen behöver bekräftelse.
Ja, det är folk som är
vana
vid att...
Och då kan man framstå som en psykopat.
Men så här, folk som är vana vid att stå på scen. Sen kan scenen vara en musikscen eller en utställning eller vad det nu kan vara för någonting. En film som visas på bio eller vad som helst. Men det är en scen och den scenen måste hela tiden liksom färga av sig i hur den personen uppfattar sin egen självbild. Mm. Och det kan vara väldigt enerverande att vara i en relation eller i en tvåsamhet eller vad det nu kan vara för någonting, hela tiden liksom förhålla sig till det. Men det betyder inte att det är bara musiker som är psykopater. Nej. Utan även liksom...
Psykopater finns överallt.
Exakt. Det kan vara att det är bara det att om en musiker är tillsammans med någon som inte förstår den typen av livsstil, så kan det vara väldigt... Eller uppfattas som...
Men jag tänker att alltså, om man verkligen ska prata, för jag har verkligen läst på om manipulation, alltså så här, folk som är manipulativa, folk som är narcissister och psykopater. För jag tror att jag har träffat en ett tag. Ja, men jag har det!
Ja, jag vet.
Ja, och då har jag liksom läst på och bara, gud, den här personen är en psykopat. Alltså på riktigt, jag... förälskad i en psykopat. Och det är väldigt lätt att bli förälskad i en narcissist eller en psykopat, för de är otroligt liksom karismatiska och så här, tar, ja men så här, man blir förälskad i dem. Alltså om man inte som så här kärleksrelation, man bara, jag vill vara vän med dig, eller jag vill vara nära dig, jag vill vara runt dig, du vet. Så, men sen så just hennes kom på att hon just har träffat väldigt mycket musiker. Det är ju som du säger, det är ingen slump att, att hon upplever att de är psykopater. Nej. För att det är, alltså jag tror de flesta som håller på med musik har någon slags narcissistisk ådra och ett enormt, som vi sa, bekräftelsebehov. Och då framstår man, man kanske inte är en psykopat på pappret.
Det framgår ju inte heller exakt vad hon menar med, nej, att, med att de här har varit psykopater. För att alltså, ibland använder man ju det ordet lite slarvigt.
Mm. Ja.
Men så här, för en annan person som kommer in i ens liv får den etiketten. Men... jag tänker att det hon, det kan ju vara så att det hon menar, alltså att det kanske är en knullig person som har det bekräftelsebehovet, alltså så här att vara med många, och så tycker man att den är psykopat som kanske kommunicerar två olika grejer eller ja, att det...
Vad är knull? Är någon som knullar mycket knullig person?
Ja, men jag vet. Ja.
Vad är det du menar?
Horig.
Ah, okej, okay. Horig.
Mm. Eller?
Orre som ni kallar.
En orre,
eller?
Så kan det vara.
Bara klargöra
det här. Det var jätteroligt.
Men det är så roligt det här samtalet. För det är så, ja, alltså det är bara en väldigt rolig energi i det här rummet.
Gud, Cassandra, jag har inte berättat för dig att den här psykopaten från New York har börjat ta av sig.
Nej!
Jo, alla singelrådlyssnare vet vad jag menar. Han var ju också musiker, inom citationstecken. Ja.
Struggle musician, alltså,
kan man säga.
Sålde mixtapes på Times
Square. Det finns saker och ting ute på SoundCloud som vi inte ska lyssna på idag.
Kan inte det vara så här outro-vignetten? Typ.
Vad sa du?
Kan inte vara outro-vignetten?
Jag kan lägga in det efter den faktiskt.
Oh, gud, det är helt fruktansvärt!
Han bara, like I do instrumental, blah, 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 blah. Han bara, this song is about you. Jag bara, nej. Sluta.
Men det här är inte om mig. Jaha, okej. Okay. Men vadå? Hur känns det då?
Det, jag blev jättesykad. Han hörde av sig första gången för 2 veckor sedan. Och jag har ju varit... okej, jag kan köra en liten recap för dig. Men det här var en kille som jag träffade för typ 2 år sedan. När jag var i New York ett tag med Mona på semester. Och sen så träffade jag en kille ute som jag hookade med. Och vi blev så här typ superförälskade. Eventuellt var det bara jag som blev förälskad. Men vi umgicks väldigt intensivt i typ en vecka. Sen åkte jag hem och då var han så här, han bara, jag kommer komma och hälsa på dig i Sverige. Du måste komma tillbaka. Jag bara, oh my god, ja det är klart jag ska komma tillbaka. Och då var jag frilansare / arbetslös. Så att jag kunde komma tillbaka 2 veckor senare. Vilket jag sa till honom. Och då han bara, ja, kom. Sen när jag hade bokat mina biljetter, då slutade han svara på mina meddelanden. Okay. På Facebook. Och på sms.
Very convenient.
Yes. Och sen kom han dit och då svarade han inte heller. Jag hade bestämt att jag skulle bo hos en kompis. Men han fortsatte typ att bekräfta mig genom att likea mina bilder på Insta och kommentera på dem. Men han svarade inte på mina meddelanden. Några svarade han på.
Jättekonstigt.
Och bara började prata, byta samtalsämne. Jag bara, hallå, jag är här, när ska vi ses? Det var grejen. Nu hörde han av sig igen för 2 veckor sedan.
Vet han att du ska... Okay. Vet han att du ska åka dit?
Han visste inte. Alltså, då visste han inte det. Då bara, when are you coming back? Och jag svarade inte. Och då började han skriva mer och mer och mer. Till slut var jag så här, bara, nej, men jag måste... Okej, nej, jag måste absolut inte svara. Men jag har känt mig i typ 2 år så jävla nyfiken på vad fan var det som hände? Vad var det som gjorde att, att han inte träffade mig under de här 10 dagarna som jag var där? Så då började jag skriva med honom. Och första dagen fick jag ju så här lite panik. Jag bara, oh my god, jag vill inte vara tillbaka. Just eftersom han hade de här psykopatdragen. Men då typ sa han så här, han bara, nej men... Han bara, ja, det var så att jag träffade en annan tjej. liksom, under den tiden. Ja, varför sa du inte det då? Mm. Bara, nej, jag vågade inte. Jag bara, nej. Mm. Men så här, jag vet inte. Men sen la det sig. Jag hade panik i 2 dygn och kunde typ inte sova om nätterna.
Alltså nu?
Ja, alltså för 2 veckor sedan.
Oj.
För det bara kom tillbaka så här.
Ja, jag fattar.
Alltså, grejen,
när man har slutat tänka på någon typ och så bara kommer de in och bara, hallå. Och knackar på.
Fruktansvärt. Men nu är han borta i alla fall, tack och lov.
Okej, gumman.
You okay?
Nu likar han alla mina bilder också, han är så äcklig.
Jag får aldrig like.
Då ska vi se här.
Säger hon med typ flest följare. Ja.
Men jag menar av vissa personer.
Ja.
Av 2000 likes är det en enda jag vill ha. Och så får jag inte den.
Nej, han sitter bredvid dig.
De får jag.
Okej, nu kommer en lång fråga.
Nej.
Så kan det vara. Hej bästa singelrådet, jag vill fråga en sak. Jag hookade med en kille på mitt extrajobb förra sommaren. Sen fortsatte vi att hänga och dejta ett tag. Vi träffade varandras föräldrar och så vidare. Och jag tänkte att det var på väg att bli något bra. Sen var vi iväg från varandra några veckor. Och när vi sågs igen så frågade jag vart han trodde att det hela var på väg. Då kom det fram att han inte ville ha ett förhållande för att han inte vågade. För han blev dumpad för 8 månader sedan. Ja, det är också det är inledningen på vårt svar på den här frågan. Men ja, så var grejen tog slut. För han trodde att jag ville mer än vad han ville. Vilket i och för sig kanske var sant. Jag måste hoppa fram lite där medan det, för det är så himla himla långt. Vad är era bästa tips för att vinna tillbaka en person som har dumpat den?
Först var det typ 2 veckor som, som de inte hörde av varandra. Och sen efter det så var det liksom...
Så är det. Några veckor.
Well, antingen så hände det någonting däremellan.
Mm.
Eller så...
Träffade en annan.
Ja, exakt. Träffade en annan och det var inte convenient längre för dem. Mm. Och så här, ta det vidare. För att obviously så var det någonting om de har träffat föräldrar och grejer på så kort tid. Eller så har han riktiga commitment issues.
Mm.
Helt enkelt. Mm. Och då är det så här, well, you don't want to be together med någon som inte vill vara ihop med någon. Så här,
alltså det känns anyways. Verkligen som en varningsklocka. Om han blev dumpad för 8 månader sedan och därför inte vågar. Alltså så här, det går inte att övertala någon att så här, våga gå in i en relation. Och sen som sagt, jag litar sällan på att folk säger sanningen när de...
Nej.
Alltså, jag
har exakt.
Förmodligen kan det vara att den här personen egentligen har träffat någon annan. Eller inte var så intresserad bara. Men att man är rädd för att såra... Alltså,
ja,
i sådana lägen är man rädd för att såra...
Exakt.
Man är rädd för att såra någon som man träffar. Man, för att man ändå gillar någon.
Ja, det är en person man ändå har hemma hos sig själv, investerat
man
i,
man tycker det är nice att hänga, man har kul, men man vill inte... Man känner ändå inte det. Du vet, att man bara, okej, det här, vi ska gå in till nästa... nivå typ. Mm. Och då när någon då confrontit och bara så här, ska vi, vart är vi på väg? Då är det ju lättare att säga så här, jag är rädd för att bli sårad än att säga så här, vet du vad, jag känner inte så för dig. Jag tycker om dig, det är jättekul att hänga, men
det är ju ett så här, det är inte du, det är jag fast på ett jättefinare sätt.
Ja, men jag önskar bara att alla bara kunde vara så ärliga. Fan vad mycket skönare det skulle vara än att man bara, för nu sitter ju hon, det var en hon, och liksom tänker så här, fast han kanske visst gillar mig, det är bara att han är rädd. Och då har man ändå ett hopp.
En förhoppning, exakt.
Mm. Och det är inte, jag vet inte. Jag skulle gå vidare, gumman. Alltså jag vet inte, hur länge sa hon att de hade träffats? Stod det?
Jag tror inte hon sa det.
Det kändes inte som att det var så länge i alla fall, eller?
Oklart. Ja, men det spelar ingen roll om man är kär i någon. Eller liksom
fast
vad nu är.
Tid är ändå...
Jo, fast alltså, jag tänker, alltså, de har träffat varandra.
Det var jag som var poeten.
Tid är ändå tid. Fast sen tänker jag också så här, det måste ju vara okej att inte heller veta vad det är man vill. Alltså när man träffar någon. Och om de inte har pratat om det, så... det är klart man kan
men,
få
för det känns
ändå,
ju som att, ja men när man tar upp diskussionen. Ha, vart är vi på väg nu då? Då är det som att... oftast där och då blir det ju typ att man bryter om den andra är osäker.
Mm.
Det är därför jag förstår att folk är typ rädda för att ens ta det samtalet. Men det jobbiga med det tycker jag, jag vet inte, man vill inte skrämma någon med om man själv vill veta vart man är på väg. Man är ju rädd för att skrämma den man träffar genom att ta upp frågan liksom.
Att den ska pull away.
Men jag personligen kan inte bara hänga med någon sådär och känna saker och inte ställa frågan. Alltså det är ju jättemärkligt för mig att bara så här vara i någon slags limbo där man
det är
bara,
sårbart,
är vi någonting eller inte? Alltså så, det är ju jättejobbigt. Mm. Och då investerar man ju massa tid och så kanske man tänker så här, ja men det kanske blir vi då om jag bara så här fortsätter. Men alltså det är ju rimligt ändå att ta upp diskussionen. Ja, jag vet inte. Jag har inga råd. Jag har aldrig lyckats.
Det farliga är om man fortsätter bara så där också. Man inte har så här satt några... Man behöver inte alltid definiera det som att man har satt någon så här mutual understanding. Så blir det att det kanske blir till någons favör. Så att även om man är ihop i 2 år så är det en sjukt stor maktbalans som är rubbad ändå från början. Liksom. Och det går aldrig att få tillbaka det, för någon har vant sig vid att det är jävligt nice för den parten så att säga och så vidare.
Ja,
så att det är det som är lite issue också. Även om det är liksom, ja ni lyckas och ni blir ihop, så kan det vara väldigt så här destructive foundation jag satt för att förhållandet ska kunna vara bra under en längre period.
Mm. Sen tycker jag att det där är rätt mycket skitsnack också, alltså kring så här när någon bara nej, bara jag är rädd för att bli sårad eller så här, liksom den där grejen i form av att så här, nej, gjorde nyligen slut och nej, det var ett jättejobbigt breakup. Ja, absolut, men så här, är man kär så är man kär, då skiter man det och då kan man bli ihop med någon. Alltså det där tycker jag bara är en så här ursäkt.
Så är det.
Jag har själv dragit den tusen gånger.
Ja, men det är det jag menar.
Men alltså jag tycker det är så här, tro inte på det. Alltså jag tror bara att alltså så där när det är när det blir en så där lång paus och man inte hör av. Oh, gud vad äcklig duk. Är det en vaxduk?
Ja.
Nej, men om man inte hör av den, det är klart att han har träffat någon annan. Eller bara insett att eller han bara inte vill mer.
Och det här blev för mycket, eller för intensivt.
Precis.
Jag backar undan.
Precis. Mm. Så med andra ord, det finns inget att göra. Du måste acceptera att du har blivit dumpad och gått till en annan person.
Det finns fler där ute. Som alla säger, men jag hittar dem aldrig!
Det är det värsta man kan höra.
Jag bara, ut och hitta någon annan. Jag bara, fuck you! Alltså, jag tror att det går inte den här äckliga omstånd.
Det gör inte.
Gå nu också.
Du får bli musiker och psykopat.
Jag är klar med den här podden. Ska du på riktigt gå nu?
Ja, men jag måste gå.
Nej, men om 5 minuter.
Nej, men jag måste gå, för jag ska möta dem 20.
Okej, då måste vi ta en bild och sen så fortsätter vi podden.
Ni får fortsätta sen.
Ja, men vi måste ta en bild.
Break. Ja, okej.
Hej, jag är last på att känna mig utnyttjad efter ett ligg. Hur tar man över kontrollen i en situation där man bara vill ha casual sex för att man ska känna sig mer respekterad och mindre erövrad? Alltså det vill säga, hur ligger man med någon utan att känna sig som en köttbit?
Mm. Alltså då utgår jag lite grann ifrån att alltså maktbalansen redan är åt ena hållet innan man ens har legat. Och det är kanske lite det som är problemet, att när man går in i någonting så är det redan lite rubbat åt ett håll. Och jag vet inte, ibland oavsett som kille eller tjej eller vem man ligger med, så känns det som att man typ sänker på sin egen standard lite grann. Eller ger ifrån sig lite makt. Bara så här, jag vill bara att det här ska hända. Så typ så här, varsågod här, ta lite makt. Så typ så får det att hända liksom.
Mm.
Och så kanske man hamnar i en rutin därifrån. Vad säger du?
Nej, men det låter rimligt, men också typ att det blir dumt, för att om man försöker ändra den maktbalansen igen, då kommer ju kanske den andra snubben eller partnern eller vad det nu är känna att det rubbar hela det som var
nice
för den personen. Exakt. Och då blir det ju rubbat från ett annat håll. Och då, alltså det blir ju en kamp bara, och det är jobbigt.
Men det finns också någonting, alltså nu vet inte jag om när människan ligger med tjejer eller killar, men jag tycker, alltså i hur man blir behandlad, när jag ligger med någon för första gången, som jag inte har varit med innan, alltså då märker jag så här, utifrån hur den behandlar mig när vi har sex, alltså på, är jag en köttbit eller är jag, alltså för det finns ändå någonting i själva sexet och hur man behandlar personen innan och efter, som skapar i sånt fall de här känslorna.
Jag tror nästan till och med innan och efter under själva sexet, än snarare själva sexet, så länge man är lyhörd. Typ.
Ja,
och jag tror att det är det som är så här lyhördheten.
Lyhördheten, precis. Där kan man ju verkligen, det är väl det som typ kan få en. Därför tycker jag också att det är jävligt svårt att ha sex med någon första gången när man är full. Mm. För att många tenderar när de är påverkade av någonting så här, att bara att köra åt alla möjliga håll och sen inte läsa av. Man blir ju också sämre på att tolka grejer när man...
Man måste väl snacka som i allt annat. Eller liksom... Eller vad är det som gör att personer känner sig som en köttbit, tänker jag. Alltså om man bara ligger där och inte gör någonting, eller om man inte liksom, om man känner sig överkörd eller vad man ska säga. Jag vet inte, det är väl
behandlad
eller
av en slaktare typ. Slice you in. Ibland är det som att folk har också en annan bild av individen man gärna har en så här vibe med, att den här personen är typ den här typen av person. Yeah. Så här, har en annan liksom, bild än den självbilden du själv har. Liksom. Och sen ska de applicera typ vad de tror du gillar på dig trots att det är typ så långt ifrån det kan vara. Liksom.
Cassandra säger, nu har Cassandra lämnat rummet tyvärr, men Cassandra säger att jag osar sex. Att, att jag kommunicerar utåt att jag bara vill ha sex bara genom att vara mig själv. Mm-hmm. Det tycker inte jag stämmer.
Nej men det är exakt, och det kan vara samma sak för så här, jag under min uppväxt kände väldigt ofta att så här, ah, fan, jag är en person som ändå gillar att typ, så här, dela någonting med någon oavsett vilken nivå det ligger på. Men typ många närmanden man får som man själv inte har gått efter har varit bara så här väldigt casual, mm. eller du vet så här, under ett ögonblick, en helg typ eller whatever, så här, för att jag vet inte, man är typ exotifierad eller någonting liksom, jämfört med typ alla andra snubbar eller whatever i den geografiska platsen man, eller världen man rör sig i så att säga.
Men har ni så här grejer i form av typ, ska man kalla det turn-offs, men så här i hur någon approachar er?
Apart med inga turn-offs överhuvudtaget. Nej, du har väl några stycken?
Turn-offs om folk approachar en
alltså kanske när det är lite så väl för mycket.
Ja, men alltså, lite sådär. Alltså, jag är också ja, som du säger, när det är lite för mycket, lite för på, kanske lite för vulgärt. När det inte klaffar, för det går inte att säga så här typ, ja, så här är bra, för det stämmer inte på alla. Det handlar ju bara om en vibe, basically. Alltså, om man känner en sexuell spänning eller om du känner en nice mode, typ. Eller så kanske du kanske inte är intresserad eller attraherad eller någonting. Det kan ju vara så många grejer. Det måste vara, du vet, man känner bara dig själv. Men väldigt så här, du vet, folk som har varit väldigt, vad heter det? Folk som typ rycker tag i en och sådana där saker.
Typ. Ja, men när man är på klubben och typ så här, man står med sitt gäng eller du vet, kanske bara på en ut, eller vad det nu kan vara, för du kanske inte är ute för haffa, du bara så här, I'm just trying to have fun with my friends eller whatever. Och sen rycker en person, eller typ så här, cuff your hand liksom, som om ni är ihop, och sen bara så här, inte ens kolla på det och typ sliter dig ifrån, alltså förstår du vad jag menar? Alltså, när det är så här, så obvious att det är så här, jo, du tar dig friheten att röra vid mig och typ diktera vart jag ska gå nu, just nu. Och vi har inte ens haft en interaction överhuvudtaget liksom.
Nej.
Eller för, som det har varit för dig många gånger, att det är så här folk som hakar på dig efter spelningar.
Jo,
typ
jo,
när du rör dig.
Från, men de alltså, det har varit softa människor också, men sen har det varit folk
det kan ju vara folk som ger energi till rummet och crowden och men det betyder inte att du vill gå hem med folk eller liksom att förstå.
Nej. Det, jag fattar den grejen också, att kanske alltså de som kanske har hängt efter länge och vill bara haka på och vara nära, och sen kanske vissa känner att de har investerat mycket tid och så händer ingenting, men
så blir
sen
besviken,
har det varit sådana också som typ så här, du vet, sparkar på en och ropar och gapar efter en, och du vet, ska du vet bara. Det är lite mer, ja men du vet, som vi kallar det för psycho-grejer. Alltså typ går och rycker ens bärs och dricker en klunk och lalla och du vet, sätter sig i någons knä och bara straight up, alltså tar för sig typ.
Jag tänker att det där beteendet alltså föds också ur så här, en osäkerhet, och att när man till exempel dricker så går man ju all in på ett annat sätt, och då
man blir clown också på ett sätt, för att man döljer så här sitt intresse i att jag är bara freaky eller weird. Precis. Eller rolig. Jag har haft folk som när jag typ så här varit på klubb, när jag har stått och typ så här scoutat typ, alltså förstår du, typ bara, så här, kollat på en artist så här, bara, den här artisten någonting att ha, oavsett om man har jobbat med klubb eller som musikjournalist eller whatever liksom. Bara så här, man är där, tagit två öl och typ så här hänger och snackar kring en kulturell uttryck, typ, förstår du? Så kanske någon annan är där och bara så här, dricker sönder, är lite intresserad och vet inte hur du ska approacha och typ så här. Jag har folk som typ så här, så här, när de ska krama typ hoppat upp på ens rygg och så här tagit typ en så här rear naked choke typ, förstår du? För att vara så här gullig och bara hej hej, du vet så.
Men vänta, och typ, vad har du haft för relation till dem?
Ingen bekant ens? Typ. Alltså nu snackar jag för typ 6 år sedan, men typ så här, man har bara varit ute och sen typ så här, någon som är typ kortare ska krama en bakifrån och sen istället typ så här stryper den och man faller ner baklänges liksom. Och
men bara, var inte typ det här jag gjorde på dig på nyår?
Nej, det var inte du.
Det
var inte du. Det var faktiskt på F12 av alla ställen. Och sådana grejer har hänt, och det är så här, yo, I just spilled my beer, I had a conversation, typ du var cool för en sekund sedan i mina ögon, och nu helt plötsligt typ fick en helt annan bild av dig, och det är inte för att du typ är konstig eller något. Jag fattar vad du tänkte göra, men låt oss bara typ prata om det är någonting annars, typ, förstår du? Men den typen av osäkerhet kanske leder till att man gör shit man aldrig skulle göra, speciellt under influence. Typ.
Du tycker det är lite klumpigt. Alltså, problemet är att jag tror att i alla fall som kille, man tänker med kuken lite för ofta och känner att fan, ett ligg. Men man glömmer bort helheten också i att så här, du kommer snacka, du ska åka med den här personen, du ska umgås, ni kanske ska käka frukost, whatever, liksom allt det där är ju också, det ska också vara nice, typ, tänker jag. Alltså runt omkring, för det är också slöseri med tid, man bara, varför gör jag det här? Jag tänker så här, varför, tänk att du går med någon som du stör dig på, hon säger dumma grejer, ja, la 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 la, och du vill bara ha din fucking orgasm, liksom.
Det känns som att du har väldigt mycket erfarenhet av det här.
Nej, men alltså, gud, jag kom ihåg den senaste gången jag följde med en kille hem. Så var det så här, det var också, jag bara, då hade jag bestämt mig. Jag bara, jag måste ligga. Och jag hade sagt det till alla, jag vet, men jag bara, ikväll, ni kommer inte se mig. Jag kommer bara gå runt här och leta rätt på någonting. För nu mår jag jättedåligt, så jag måste ligga för att cover that.
Men är det en bra premiss det?
Vad sa du?
Nu måste jag ligga för jag mår jättedåligt.
Om det är en rebound-situation. Du vet, rebound-situationen för några månader sedan, veckor sedan. Och då jag hittade en person som var jättegullig, som jag också hade så här snackat med någon gång innan. Jag bara, det här blir jättebra, han är ung, han kommer inte alls vara jobbig. Jag bara, det här blir lätt. De yngre är ju ofta så här, liksom, de är inte,
ja, du gav innan honom en erfarenhet, det är det, alltså.
Det kan vi komma till sen, absolut. Nu blev det mysigt, det är studion med släkt. Och då hoppade vi bara in i taxin direkt efter vi typ hade klickat. Så hoppade vi in i en taxi och i taxin började han typ äta upp mig. Alltså hela min... Nej, men han bara... Alltså det var helt sjukt. Och redan då kände jag bara, nej, jag kanske bara ska...
Vi pratar fysiskt.
Du menar att han började kladda och... Eller vadå?
Grejen är, vi hade typ såhär... Vi hade hånglat, hade vi gjort. Mm. Men liksom inget mer. Det var inte något såhär fysiskt liksom inne på klubben. Utan då i taxin, då såhär, han går in från ett håll, jag går in från det andra, så att vi båda sitter där bak. Och direkt så här, kastar han sig över och typ trycker upp mig nästan mot dörren och bara börjar ta på mig överallt. Börjar typ stoppa ner handen innanför mina byxor och jag bara tar upp den. För jag tycker också att det är så här väldigt respektlöst mot chauffören. Ja. Och så bara fortsätter...
Det låter som en porrskadad.
Ja, jo, det kan... Jag vet inte om vi ska gå in på det sexet, men det var ju också speciellt. Men då så... Ja, men höll han på liksom hela resan som ändå var... Skitsamma. Och då var det som att så här, jag kände direkt att så här, nej, den här personen kommer jag egentligen inte stå ut med särskilt länge till. Men vi är på väg till honom. Ja. Och då är det så här, vad ska jag göra? Och så var det så här, ni vet, man börjar tänka så, man bara, jo, fast det är nog inte så farligt. Eller han kanske inte är likadan i sängen. Men det är klart att han är likadan i sängen som han är i taxin. Så det roffade så åt dem alla möjliga håll. Och jag bara var tvungen att så här, stanna upp honom flera gånger. Och det var så himla hemskt. Det var så fruktansvärt.
Kan du säga till honom att ta det lite lugnt eller
Nej, men det var så här, det var liksom grepp som togs på helt fel ställen. Det var verkligen.
Men det låter bara som en,
du håller dig för ansiktet nu för tydliga.
Ja, men det är när jag tänker tillbaka på det.
Men det är lite som du säger, Parham, att det känns som att unga snubbar får sin liksom sin bild av hur saker ska gå till på skeva håll, och sen ska de försöka upprätthålla den, den imagen som de matas med någon form av verklighet.
Mm.
Vilket ofta leder till väldigt olyhört sex som är...
Det låter också lite som en film. Det vill inte ens vara en porrfilm. Det kan vara en vanlig film. Så man bara, nu är taxin det här. Du vet, så är det inte ens, så är det inte ens nice. Du vet, det blir bara hetsigt och stress. Stress är ingen. Det funkar inte ens för killar att vara stressad. Eller du vet...
Men ibland är det som att man försöker så här att man vill dölja det i någon form av så här, jag är så djurisk eller whatever, du vet, så man bara så här, fast det är två olika saker, alltså du vet, det kan också vara liksom, eller du vet, man, jag vet inte, folk som bara så här, du gör mig till en psykopat och man bara så här, men det ska väl också finnas så här kurvor upp och ner, alltså du vet, du behöver ha den kontrasten för att det ska vara från det ena till det andra, inte bara så här spik rakt upp, spik rakt ner och sen är det över. Och,
och jag tycker det är så konstigt när man inte får, om jag inte ger det tillbaka till honom, om jag inte har samma, om inte jag blir hans spegel i det, att jag levererar samma grej. att jag kastar mig på honom. Exakt. Hur kan han då tänka att han ska fortsätta? Mm. Jag tycker att det blir en sån jävla sjuk obalans som jag inte ens förstår att man själv.
Men jag tror att det är det som är porrskadegrejen. För att ofta så har inte, tyvärr om vi pratar heterosexuella liksom, ligg nu. Så i porrbranschen så är det ju väldigt minoritet att den kvinnan ska ha en form av makt i den situationen. Att så här, när den kastar sig över den så ska den liksom också bara, vet du vad, nu stryper jag dig tillbaks. Och typ så. Alltså det är väldigt sällan man ser det. Så det är typ, det är det jag tänker att den här personen som är lite yngre kanske har exponerats.
Jag tänker här i retrospekt här nu att han kanske borde ha, eftersom du är äldre och kanske mer erfaren då, borde bara låta dig sköta.
Men jag tror att unga personer också vill typ så här hävda, alltså de vill visa att de...
Ja, jag tror han vill imponera. Ja,
exakt.
Jo, men det är inte bara tips. Alltså om det är någon som är... Alltså,
kolla vad ung och viril jag är. Redan i taxi.
Men jag kan också känna igen mig i det som kille som när jag var ung. Att jag har ju inte heller hittat mitt tempo. Jag har säkert varit sån... När jag var ung, liksom,
i synnerhet när det är engångslig eller liksom så här, när man inte har hittat hemskt, en gemensam timing.
Men där är det återigen vad heter det? Någon som behöver så här, sätta ner foten eller dra ner bara, yo, ta det lugnt fan, du vet, eller whatever. Bara, fast ändå, och det är svårt att göra det kanske utan att rubba den sexuella liksom
tensionen.
För bara, jag tycker inte om det nu.
Det blir så jävla tydligt. Alltså grejen är, jag har försökt att göra det redan i taxin så här, lugna ner honom. Så jag började, jag började prata om saker.
Kan du sätta igång lugna favoriter?
Du pratar om andra grejer då?
Ja, jag bytte samtidigt. Jag bara, hur är det att bo där? Alltså ni vet bara så här.
Kanske chefisen typ tog runder för att det var nice. Det var bara
så... Oh, gud.
Men det låter som att det skulle kunna vara...
Han bara kan tjäna lite extra pengar.
precis.
Ja, men du vet, om man gör det lite så här, lite diskret och klassigt och sådär, då skulle det kunna vara ett nice förspel.
Fast fan inte i en taxi.
Ja, men jag tänker på det du sa, att det kanske är respektlöst, men om man gör det lite snyggt.
Men tror inte du pratar om typ ur ett förhållande perspektiv om man typ har varit ihop?
Allmänt bara liksom. Ja, men jag tror allmänt.
Vad menar du?
Nej, men typ om man är ett förhållande så kanske man vet att ibland så typ så här, har man det mest skamlösa juriska äckelsexet liksom. Och sen ibland kanske man har en riktigt sån, du vet, wedding night type shit, förstår du?
Men jag jämför det nu, förlåt att jag tappar min tanke för att jag är lite distraherad.
Det händer ofta.
Ja, jag vet. Jag jämför det här lite med att oavsett om du är i en relation eller om du är singel, att det är lite den här halvförbjudna grejen som att göra något i en park eller offentligt eller i en taxi, att du typ... Det kan ju, det är det jag menar med att det skulle kunna vara nice om man gör det lite smooth utan att så här vara respekt. Alltså det är klart att det kanske är respektlöst om det skulle komma fram och vad fan, sluta fucking pilla på varandra i min taxi eller du vet så här. Men jag menar, om du vänder på det och gör det till en spännande grej att säga, tänk om vi skulle get caught typ.
Jo, men är det inte då man så här får läsa av situationer? Och typ säger om så här, den andra parten är såhär, yo, you down for this shit in the backseat? Ja.
Det låter ju tydligt som att den här duden var helt
upp, exakt.
Frånkopplad från verkligheten, typ, kanske. Så att, men
jag bara, han bodde ju så långt ut från verkligheten.
Men i det så undrar jag så här, hänger inte det, eller kan det hänga ihop, nu blir det att jag slutkämmar mig själv, men har han då fått ett intryck av mig att jag ska vilja vara så?
Det är svårt att säga om vi sitter här just nu med tanke på att du har tydligen liksom skrikit ut på klubben till alla dina kompisar att ikväll ska haffa någon, då kanske han bara, yo, this is open field liksom.
Jag tror inte du behöver göra det.
Nej, men alltså jag menar inte att du sa det. Nej. Vokalt, jag menar bara liksom att så här, just den kvällen kanske du var så här, yo.
Jag kanske hade den auran.
Exakt.
Men folk har fördomar också.
Ja, exakt.
Han kanske inte, alltså killar, jag tror också att om killar får ju kanske den pressen också från, på samma sätt som det är dåligt för han, så känner ju kanske han att det är jobbigt att han kanske vill prestera på det sättet att han tror att man ska prestera
som ung och viril.
Ung och viril, alltså han kanske tror att det är som man ska göra. Du kanske tror att du får tjejer gilla sånt eller liksom sådär.
Men grejen, det finns också en annan version av 22-åringar eller unga killar som är mer så här, som faktiskt är lyhörda eller som är väldigt så här, typ när man ligger med dem, att de ger, alltså att de är väldigt så här pleasers, vilket är mycket bättre. Men så finns det ju den här typen också, men jag tror att han har fått ligga med för snygga tjejer eller någonting.
Den här teorin vill jag höra.
Vad är det med sak?
Nej, men för då får man ett annat självförtroende.
Jag fattar vad du menar, men det kan ju också vara tjejer som typ okay, jag kanske har legat med unga tjejer som också även de är exponerade till en viss typ av så här, hur man ska liksom uttrycka sin njutning typ, förstår jag, menar och typ så här, att det blir en liksom porrsex utan att det är så nice nödvändigtvis, utan att det ska vara liksom imagering ska vara väldigt liksom sexuell typ, förstår jag menar, och då kanske han fått bekräftelse att okej, det jag gör just nu är fett rätt typ, förstår du?
Absolut.
Och så ska man så här, applicera det på allt. Och det är inte alla som gillar den typen av sex liksom. Eller i alla fall inte, man kanske gillar den typen av sex, men man kanske gillar den. Kör vi.
Jag pratar med en kille ett tag, vi bor inte i samma stad, men jag vet gärna att träffa honom. Okej, de har alltså inte träffats. Det känns som att det bara är jag som tar initiativ hela tiden, messar, ringer och så vidare. Men när vi väl pratar så kan vi prata i timmar och det känns som att känslorna är ömsesidiga. Hur vet jag om han bara pratar med mig för att han tycker om uppmärksamheten?
Träffas.
Jag tycker att om han inte har nappat på att träffas.
Nej, då kanske han vill hålla det på den nivån. Han kanske vill bara få bekräftelse på det sättet.
Ja, det tror jag också. Liksom. Fast de kanske inte har ställt frågan rakt ut. Ska vi ses?
Nej, exakt. Och det är lite det som är grejen. Man måste komma till punkt på något sätt. Att så här, yo, okej, okay, we've been doing this. Som sagt, låt oss kommunicera till och se vad det är för någonting. Och sen we take action. Oavsett vad det är för någonting. Oavsett om det är så här, vi skiter i det här eller whatever. Så kan man komma till någon form av så här handlingsplan. Det låter som fett kommunalt. Men att det blir liksom att det blir någonting som är lite konkret att man får hålla sig till. För annars blir det alltid såna här frågeställningar som kommer att dyka upp i din DM och tas upp på singelrådet. Och det är jättebra för att annars har inte du en podcast. Men, ja.
Så kan det vara. Param, vad tänker du?
Param Jesper.
Förlåt. Det är väldigt svårt att veta vad det är för typ av liksom dom. Men jag försöker tänka ut vad det skulle kunna vara. Jag försöker koppla det till mig själv också och tänka så här, men tänk om jag, för jag tänker också, det var lite som Cassandra sa innan, för att man inte vill kanske heller såra någon, att säga så här, jag vill inte träffa dig, eller typ att det kan ju vara att, för det hon säger är, tänk om han kanske träffar någon, han kanske inte tar initiativ, han kanske inte är den typen som tar initiativ, för vi har ju pratat om det också Iman, att så här, man kanske inte är den som tar det steget att så här, man kanske sätter sig i situationer där man hamnar nära och man kan känna den här spänningen, men man är inte den som tar steget och säger, jo, ska vi se, ska vi göra det här, eller hur? Så att det kan ju vara en helt annan typ av person.
Och jag tror att en sån person, sån snubbe som kanske allokerar sin tid på ett annat sätt, alltså att den är så här, nu gör jag min shit, så här, jag kommer inte palla svara på text. Ja, men text när som helst. Och sen typ så här, när han väl känner att han behöver den typ av bekräftelsen, då kan han typ ta 3 timmar och prata i telefon för att det är nice då. Men sen kanske inte han är tillgänglig för att liksom, jag vill sitta här och whatever the fuck guys do, liksom spela FIFA med min homie.
Alltså jag tänker så här, bara, alltså, jag fattar inte ens hur man kan fortsätta skriva och höra av sig och ringa någon som inte svar, alltså som aldrig tar initiativ till att göra det.
Men det är folk som kanske har fastnat för någon som har visat någon form av intresse, och så vill man dels utforska det, men också även man lägger sin egen självvärde i sig själv i att den personen ska höra av sig eller bekräfta en med att investera tid igen. Och det är det som är otroligt farligt, och det är så här, jag kan känna igen mig i sådana spår när det kommer till bekräftelse, vilket Cassandra framförallt också har.
Hur menar du?
Nej, men att så här, man sätter sitt eget självvärde i någon annans händer istället för att definiera sig själv och typ så här, I don't need no motherfucker, typ text me till att bekräfta min existens, liksom. Att jag är värdefull eller duger eller snygg nog eller vad det nu kan vara för någonting man hänger upp sig på. Så det är lite det som är farligt, att så här, det är då du slösar din tid och ditt liv på att sitta och kolla på en iPhone 7-skärm som ska så här, plinga och få en notis. Och det är då du får en så här skräckblandad förtjusning att öppna det här sms:et, för typ, var det snällt? Var det drygt? Var det sexigt, vad var det för någonting? Och sen ska du sitta och analysera det i en halvtimme efteråt också. Liksom. Tills nästa gång han hör av sig. Well, you just wasted fucking hours on that shit.
Alltså grejen är, jag hade, alltså, jag har typ arbetat bort det där mer och mer, men alltså jag har varit en sån här person som, det är väldigt lätt att halka in i det, men alltså att man sitter typ och väntar på till exempel ett sms eller att någon ska höra av sig, att man kanske ska se någon för att träffa någon för att man har sagt lite lös här, men vi kanske ses fredag kväll eller om du kommer till det stället eller bla bla, vi hörs på fredag till exempel. Då har jag varit den här personen tidigare som typ suttit och väntat i princip på att något ska hända. Jag har inte bokat in något annat för jag tänker att jag kommer kanske träffa den här personen. Och jag har kanske avvikt.
Typ New York, eller?
Tidigt, snälla, gud. Fruktansvärt. Men gjort väldigt mycket så att jag har anpassat både mitt jobb. Alltså jag har bokat av så här grejer med vänner för att jag kanske ska ligga med en kille. Och det där...
Jag hoppas att Cassandra var här och pratade om det här. Det känns som att hon är den...
Vi får ta upp det nästa
avsnitt. Bästa personen att prata med när det kommer till det här beteendet.
Ja, men verkligen, verkligen. Och jag känner igen mig, Cassandra, i det också. För att jag har varit så jävla, jävla länge. Men sen läste jag en bok som liksom ringar in det här väldigt bra i så här hur man ska... hur man hela tiden ska prioritera sin egen tid och sätta värdet på sin egen tid.
Exakt.
Och att man ska inte vänta alltså, på ett sms i form av att aktivt vänta. Du kan ju vänta och vara passiv men samtidigt göra andra saker. Men du ska inte sitta hemma ifall att den personen kanske kommer ringa dig vid 2:30 en lördag natt och vill komma hem till dig. Liksom.
Och det är det som är grejen. Ibland kan man känna sig svag och göra den grejen. Men då måste man också kunna ha ett mer objektivt perspektiv. Mm. Och bara så här, jo, vad gjorde jag precis? Liksom.
Mm.
Eller om du kanske har en vän som känner dig och känner dina beteendemönster och kunna säga yo, as a friend, typ, det här var precis det du gjorde. Om du ser det från ett perspektiv där du inte så sitter och så här, ifrågasätter din eget självvärde, behöver bekräftelse, whatever. Så det är så här, det här var det som hände. Du satt hemma i så här många timmar på grund av en person som kanske gjorde något jätteproduktivt med sitt liv medans. Liksom.
Mm.
Och det var bara för att du själv var svag i den sekunden. Så du måste kunna bygga dig själv för att du ska kunna vara liksom... produktiv och progressiv i ditt eget liv. Alltså ta dig framåt, inte på någon annans villkor så att säga.
Problemet i det där kan ju vara att när man då vaknar upp sen på söndagen och inte har fått ett samtal från den där personen som man hoppade skulle höra av sig så är ju att man känner sig dum och man känner skam för att också berätta det för sina kompisar. Så då är det att man går runt med de känslorna själv och sen bara mår sämre och sämre.
Eller att man känner sig tom för att det finns ett tomrum på något sätt man vill fylla med en annan person. Icke-sexuellt snackar jag om nu. Men liksom att man känner såhär jag mår inte bra över det här. Eller typ jag behöver det här. Jag har någon tomhet som jag behöver fylla på ett sätt. Om det nu är med typ bekräftelse eller smicker eller sex eller typ droger eller du vet vad nu, du vet, tv-spel, gambling, whatever the fuck du vet. Om du har en vice liksom så kommer du öka och känna den tomheten. Och det, oavsett vad det är för någonting som du säger, om det leder till en skam. Om du har ett spelmissbrukare så leder det till ett skam någonstans. Och sitter du ensam i det kanske inte vill liksom behandla det eller ta tag i det. Eller liksom,
Det är inte ovanligt att man känner så här då och då ett behov av det ena eller andra. Alltså så här, typ så här, okej, nu måste jag ligga. Eller så här, den bekräftelsen måste jag ha nu. Eller nu vill jag bara skeda med någon. Mona åkte som sagt till Norrtälje för att skeda en person 2,5 timmar bort i natt. Alltså att man verkligen känner de grejerna. Och jag tänker att det är lugnt att göra det om det bara är under en begränsad period. Men ja, eller Norrtälje, nej.
Param, du skrattar lite extra över det där.
Nej, men det är roligt, jag gillar dina outburst ibland. För du, ja, det kommer så här små anekdoter i, och du förklarar, det är bara, det är nice.
Okay.
Har du någon anekdot?
Om
just det här med att typ sitta och vänta eller självbekräftelse?
Ja, men grejen är att jag är ju den personen som folk väntar på i så fall.
Samtidigt har du också ganska så här stort bekräftelsebehov.
Jag har ett stort bekräftelsebehov.
Det är för att du är musiker.
Det har jag. Men jag också alltså det har ju varit lite osunt maktbalans i min relation att jag är den som kanske inte bryr mig så mycket och det har jag försökt jobba på också, att vara lite mer
lyhörd på ett sätt.
Ja, men lyhörd och vara där och kanske bidra med att inte bara liksom att allt ska hända på mina villkor. Eller typ om jag kommer hem på helgen, säger vi, och så min partner frigör allt för att hon vill eventuellt tajma in någonting med mig. Fast jag typ planerar in kanske en massa andra grejer själv och inte prioriterar det liksom. Jag känner igen det jättemycket fast från det andra hållet. Och jag vet inte vad det beror på. Eller liksom om det är så här en djupgående sån här uppfostran grej med killar och själva stereotyp manligt och kvinnligt som har varit en obalans väldigt länge också. För att jag var i Iran nu och i somras för första gången. Och märkte liksom hur alla män i min familj och vi gjorde liksom ingenting och de blev alltid servade av kvinnorna och det är så jävla tydligt när man har bott i Sverige ett tag och så kommer dit och liksom ser och då tänker jag så här, hur har det format mig och min farsa och hur har jag liksom, samtidigt som jag har ett bekräftelsebehov, jag vet, men jag har blivit så här caterad till på något sätt i form av, du vet, uppmärksamhet och kärlek eller, och om jag inte får det så vill jag ha det och då är den här bekräftelsen. Ja, men jag ska inte vara den som typ så här, du vet, ringer och uppmärksammar, skickar gulliga mess eller tar initiativ till att ses och sådär.
Bara för att kontextualisera så är det ju typ så här, det är ju en, om vi pratar typ så här Iran per se nu, för vi kan inte dra en så här generaliserat helt så land, men det är ju också så här systematiskt i den regimen att det ska vara på ett visst sätt och det är så här, folk sätts i en position där liksom. Det är ju ett otroligt liksom, patriarkalt system liksom, som gör att folk måste leva efter den standarden. Och folk växer ju då upp i en viss typ av grej generationsmässigt där det blir en programmering. Så här. Även fast folk försöker bryta sig ur det. Och det leder ju till att det kanske blir typ så här iranier killar, så här, om du bara jämför jag och du, som växer upp med liksom så här mammas lilla pojke-grej, liksom, förstår du? Att man alltid känt sig älskad över sin moderliga bild i livet, så att säga. Mm. Och sen blir det en skev liksom, fördelning av hur man känner sig älskad eller vem man får bekräftelse av eller typ hur mycket bekräftelse man har fått under sin växt.
Ja. Och det är ju inte bara iranier heller, det är ju säkert men jag använder det
som jag bara pratar om oss själva i och med att vi liksom, ja, vi kan referera till någonting.
Patriarkatet överhuvudtaget liksom. Och det tror jag är en stor orsak typ. Men och det är en skitsvår grej och jag tror att det är svårt att jobba på det när man är programmerad som sagt i det. Du vet, och det går att koppla till så många olika grejer också typ. Alltså jag har aldrig sett, du vet, tänkte vi var, vad var vi? Vi var typ 4 killar, alltså jag, min brorsa, min morbror, min pappa och så var det en ensam kvinna som var min mamma. Och som liksom gjorde allt hemma, lagade mat och städa och du vet tog hand om oss. Och jag såg inte min farsa, du vet, städa toaletten en enda gång eller du vet, eller typ laga mat så ofta, du vet, sådana saker. Det var alltid hennes jobb. Och det är synd, men man har också blivit lite förslappad i det för att har man väl vänt sig vid det, då tror man ju att det är fel på relationen typ. Att så, om inte du gör det, då skiter jag väl i dig, dumpar dig. Eller du vet, det blir ju den här obalansen igen. Eller typ, man hittar någon annan kvinna som gör det.
Men hur har du märkt av liksom. Det?
Vi har pratat om det väldigt mycket. Vi har pratat väldigt mycket om det. Och det är återigen comunicado. Alltså, det är det bästa, det är det viktigaste som finns i alla relationer. Men bara snacka om att säga, yo fan. Jag känner så här när det här händer, jag känner så här. Och inte så här, du är så, du är kef. Du vet, bara så här, yo fan.
Inget fördömande liksom i tonen.
Ja, eller det blir attackerande framförallt. Det blir aggressivt eller passivt aggressivt.
Nej, det tvingar någon till en defensiv ställning, det är det.
Ja, precis. Och då fastnar man en ond loop av att förklara sig och försvara sig. Och istället för att fan...
Förstå,
bara yo fan, när du gör så här så känner jag så här. Och jag tycker det kanske är väl kul om du kommer något... Men så, någon gång.
Jag som känner det, jag kan ju såhär, din familj har haft, alltså väldigt, som väldigt många också haft en så här speciell situation rent såhär strukturmässigt, så här, man har alla sina bagage som man har kommit med och såhär, vilka svårigheter man har haft,
stoltheter
eller vad det nu kan vara för någonting i familjen, men även typ såhär, även typ vilka så här, stunder i livet man har haft så här, problem med sig själv. Alltså så här, det kanske har funnits mental ohälsa en viss period i livet för att man har gått igenom eller sett vissa grejer eller typ varit politiskt aktiv eller suttit i fängelse eller blivit torterad. Alltså vad som helst kan ju finnas som leder till såna här saker, att det blir så här, det blir bara enklare så här eller vad det nu kan vara för någonting. Så länge man liksom har åtminstone, som du säger, en dialog kring det och sen kan typ växa, för man ser ju saker också. Faktiskt ser. Jag märker till exempel att mina föräldrar lär sig kanske inte just om det här, men de lär sig jättemycket om mig, lika mycket som jag lär mig av dem. Liksom. Alla mina värdegrunder kommer ifrån dem, men samtidigt så kan de se vissa typer av progressiva saker i mig som de kan bara säga, det här borde vi applicera på vårt liv också. Liksom.
Vad kan det vara?
Det är ju jättebra.
Alltså, bara ta ett exempel som typ det här med, ska jag säga, det här med att typ laga mat. Alltså typ, min farsa började laga mat för typ 15 år sedan. Så det hade aldrig någonsin hänt under min uppväxt när jag var liten liksom. Och det kan ju bero på så här, fan, vi är flyktingar, vi är fattiga och typ folk måste jobba liksom, medan den andra lär sig svenska. Typ, någon måste hämta på dag. Jag bodde ett nattdagis typ första 2 åren. Jag träffar knappt mina föräldrar liksom, på grund av de här grejerna. För att vi har inte så här, vi har inte folk som har typ, vi har inte ärvt massa pengar. Eller, vi kommer från ingenting liksom. Vi kommer med några bagage liksom. En av våra väskor försvann till och med. Alltså förstår du vad jag menar? Det är så här, det finns olika, du vet, anledningar till sådana saker, men så här, sen kanske man märker att så här, bara, men så här, det kanske börjar med att, du vet, någon värmde en gorbis en gång och sen typ så här, utvecklas det till att så här, det är inte någon konstig grej längre, utan det blir en normaliserad situation.
Mm.
Och sen kan man göra något utav det. Men så länge det finns en öppen, så här, en open mind till att så här, se eller ta in nya saker, så.
Så jag har ju gett upp och försöka hjälpa mina föräldrar med att lösa sina issues. Alltså så det är ju jävligt bra att de kan göra det, men
jag tror att för mig har det övergått till att jag blivit så här, ska man säga, bra vän med mina föräldrar som individer. Alltså inte nödvändigtvis bara sitta och vara den här mellan gud, nu typ så här, gick vi från typ så här singelrådet och relationer till att familjeråd. Men att just så här, inte vara the mediator på det här sättet, att man ska så här, sitta och vara någon form av
jämlike,
moderator typ, förstår du? Men att man kan typ snarare vara en vän och lära sig att prata med varandra och typ.
Oh, men det är det jag inte kan.
Samtidigt, det här är kanske inte jätterelevant för våra lyssnare just nu, men typ så här, för mig och dig Param, så är det också så här att väldigt många i den här generationen av föräldrar som vi har till exempel, de har inte ett så jättestort socialt nätverk på det sättet som kanske andra har, för att de inte har hunnit etablera dem i ett samhälle, för att det inte funnits liksom familjekontakter eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm.
Så att det blir kanske viktigare för oss då att vara kroken in i samhället på ett sätt också.
Liksom. Mm. Men det är ändå viktigt där, för det här är lite roten av vissa beteenden som vi har snackat om här idag liksom.
Men känner du då, Param, att du på grund av så här, vad du har med dig hemifrån, att du gillar när kvinnor är självuppoffrande?
Alltså på ett instinktivt sätt så har jag gjort det, men jag gillar ju inte tanken av det och vill ju träna bort det liksom och försöka bli en bättre...
Tycker du att det är typ omtanke?
Vad sa du?
Att det blir omtanke liksom. Att någon, alltså hodishmigzade för att kunna liksom cater to you. Det behöver inte vara så här, ska man säga, i hemmet. Men jag menar bara allmänt att någon, jag sa på persiska, var typ någon ger sin tid för att liksom cater to your needs, och det på något sätt är omtanke och ger dig kärlek så du kan känna att du kan göra samma sak tillbaka.
Jag tänker att det kanske är en sån här psykologisk grej som att man hittar likheter med sin mamma till exempel, hur där hon har behandlat den, och så kanske man söker de egenskaperna hos en partner också, för det är det man lär sig. Man lär sig av sin paps liksom hur man ska vara som en man, och så lär man sig av mamma vad man ska söka hos en partner, och då kanske, men det är ju mer av att jag har ju lärt mig mer och mer på senare år liksom. Samma sak som vi snackade om, det här med det här doden i taxin, tempot, porrskadegrejen. Alltså på ett sätt är ju vi liksom, man blir ju självlärd på ett sätt. För en grej så ser man ju bara föräldrarna, och så försöker man säga, oj, det kanske inte var så. Det kanske inte, för de pratar inte heller så mycket. Tänk att sex är lite mer tabu också från vår kultur, och då är det ju ännu mindre.
Nej, inte
det
hos
enda,
mig.
Vad sa du?
Inte hos mig.
Nej, men hos alltså det är ju liksom förtryckt i regimen, och det enda jag tror jag snackade med min pappa, vi snackade om sex en gång, det var så här, har du kondom typ?
Mm.
Vad fan säger du? Eller du vet, vad fan är det här? Du vet, det var det enda han sa.
Ja. Alltså, för att min mamma har inte heller sagt mycket mer än den där.
Men mamma var väldigt nyfiken och frågade liksom. Alltså mamma frågade, hur känns det? Vad tycker du om henne? Vad pratar ni om? Vad är hon för tjej? Alltså är det ändå mer, vad heter det? Det finns ändå mer delaktig i saken. Mm. Inte mer så, så länge du, det är lite med den här grejen, så länge du är safe, så länge du pluggar, men jag skiter i ditt liv,
ja,
så länge du är safe, exactly. Du vet, jag vet ingenting om dig, men medans mamma var så här, vad var det för tjej, vad är det, lalala, och det är en helt annan grej, det behövs mer, snack,
kommunicado som du sa.
Ja, det är viktiga grejer. Fan, nu kanske inte går in på de här detaljerna i så. Men det...
Okej, jag ställer dig en fråga.
Mm-hmm.
När det kom, du sa så här, du vet, man söker samma egenskaper som sin mamma. Bla, bla, bla. Det där är ju väldigt, väldigt klassiskt. Liksom, mm. Så här, moderskomplex. Freudigt som fan. Om du skulle se till din egen situation just nu med din partner.
Ja.
För du har blivit ganska catered till, som vi pratade om, så här, som iranier, unge, whatever. Mm. Typ, så här, förstfödde sonen och hej och hå. Liksom. Skulle du känna att okej, vissa saker som det har lett till har varit omtanke från mina föräldrar har lett till att jag kanske inte har växt upp i vissa aspekter, och typ de saker som du inte har växt upp i, är det de funktionerna som din partner just nu fyller också på ett sätt?
Det är mycket möjligt, alltså.
Och då, bara för att jag är konkret för dig, typ så här, när det kommer till att så här, ta hand om vissa saker, du vet? Eller typ ta ansvar för vissa saker, eller se till att saker händer, eller du vet, de här grejerna som är lite pragmatiska och inte så här, då har du tid att flumma runt lite grann i, eller du vet, i tanken eller vad det nu kan vara för någonting, i ditt känsloliv, i ditt skapande eller vad som helst.
Mm. Nej, men det är ju klart att det har gjort att jag eftersöker de grejerna och är bekväm med de grejerna, för att det, annars är det, tänk att du har någonting, det här är ju med, även om du skulle få den här telefonen eller vad det nu är, och sen är du tvungen att ge bort den, då känns det ändå som att du har förlorat någonting fastän du fick den liksom gratis, men då har du fått någonting hela tiden gratis, eller vad man ska säga, i någon situationstecken, och sen är det som att någon tar bort det, för du måste göra en ansträngning nu för att du får inte, det kommer inte komma automatiskt när du märker att. Men det är klart att det är det. Och sen har jag haft många andra grejer också. Jag har ju många andra issues som kanske inte, som har motbalanserat det också. Alltså, där kanske inte har varit catered. Jag har inte fått uppmärksamhet. Mm. Och sen kanske man, då kanske det blir ännu värre för att man vill ha bekräftelsebehov. Att man skriker ännu efter det. Säger, kolla på mig, kolla på mig. Varför får jag inte det här? Lalala. Pappa var frånvarande. Mamma låg i en depression. Hon du vet, hängde inte med på skolavslutningen. Och då är det så här, då har man ingen att snacka med där. Då är det så här, vännerna, då är det det. Och då kommer det alla de här konstiga idealen från vännerna. Killgäng, grabbgäng, omklädningsrumskulturen. Och då blir det skevt också. Alltså, och så är det hela tiden så här, kolla på mig, kolla på mig. Ja, jag är bra. Kolla vad grym jag är i idrotten. Kolla, jag fixar massa brudar. Lalalala. Och så... Så är det. Så är man inne i en ond loop för att man kanske inte blev caterad heller. Alltså det går both ways på något sätt. Jag tror inte ens det handlar om att så här,
men det är mer att typ passa in eller?
Nej, men jag tror det handlar om så här. Du får man kan inte säga så jävla mycket så här, ja, du fick jättemycket kärlek, nu förväntar du dig kärlek, eller du fick, folk gjorde saker för dig, nu förväntar du att folk ska göra saker för dig. Jag tror det handlar bara mer om att så här en man och en kvinna, det var obalans mellan mina föräldrar. Vad jag växt upp med automatiskt är en samma obalans som bara sitter i mig. Och den måste jag jobba bort, typ. Och så här, aktivt hela tiden.
Det är väl också så här, hänger ihop med självkänsla.
Ja.
Alltså det är inte så att man behöver, du bara, nej! Det är, att det är skillnad på självförtroende och självkänsla. Att liksom, i att vara så här, att en person som till exempel är så här, bara, kolla de här tjejerna, lalala, typ där har jag haft. Att den personen kanske har ett självförtroende för att den vet att det här kan jag åstadkomma, det här kan jag göra. Men man kanske inte har en självkänsla som, för du hade kanske inte behövt hävda dig på det sättet.
Nej, om man var trygg alltså, i sig själv på det sättet.
Jag tror det är det vanligaste.
Det är nog det jättevanliga grejen.
Det vanligaste liksom, standardgrejen bland killar som inte har, och tjejer till en viss del, men framförallt killar i den typen av så här, diskurs liksom, som inte har erfarit saker eller har tagit till sig av andra erfarenheter än bara just den grejen.
Ja.
Vilket kanske leder tillbaka till killen i taxin.
Det känns som att det är så många grejer. Man vill vara bäst, du vet. Man vill vara killar också så här. Kolla, du vill vara bäst. Du vill märka bäst. Du vill vara typ den där fight-grejen. Vi fightas. Vi håller på med hiphop eller rap. Och det är också en så här competitive grej. Allt var ju som att säga, kolla, jag är bäst. Typ. Och så...
Nu pratar du som att allt är en savann, typ.
Vadå, allt är en savann?
Ja, men så här, du vet, vem som är, du vet.
Är det King of the Jungle? Liksom. Ja, men är det, ja, vissa grejer är ju lite så. Och sen så bara är man, sen bara när man är själv ensam, man bara, fan, man är bara en liten, fan, jag önskar bara ta det lite lugnt och fucking spela mina tv-spel och, du vet, ha det lite lugn och ro i huvudet. För det är en stress. Stackars mig.
Stackars dig.
Det är en bra avslutning. Men också synd om mig.
Synd om alla.
Synd om alla, exakt.
Fan.
Så visst. Poängen var typ så här, det är synd om oss alla, prata mer, ta hand om varandra. vara omtänksamma och lyhörda.
Var inga douches bara. Don't be...
Varför kollar du på mig?
Nej, men vad, det handlar bara om det. Det handlar om att bara vara, behandla en annan människa som en människa. Snacka. Ingen köttbit, ingen porrgrej, ingen, alltså, du vet, om det ska vara det, om det är någon jävla grej, då ska det vara, det, så länge man är överens om det, yo, hey, what's up, ni tolkar varandras signaler, du vet, annars är det så här, annars är det whack, du vet, om du inte kan, då fattar du ingenting. Du fattar ju ingenting i så fall, för du fattar inte viben, du fattar inte snacket, du fattar inte moden. Du är ju en stupid motherfucker.
Sluta vara en stupid motherfucker.
Exakt. <eller?
laughs> Okej, kul att ni var med.
Tack.
På riktigt. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.